Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på veckans avsnitt med genomgång av evangelietexten för söndag med Daniel Johansson vill jag kort nämna om vad som händer på FFG. Vi har under pandemin försökt att ställa om snarare än ställa in. Bibelkonferensen 2020 blev uppskjuten på grund av de restriktioner som då infördes. Men i ett annat format och i en något mindre omfattning planerar vi för att genomföra den konferensen den 26 februari i år. Huvudföreläsaren Carl Beckwith kommer att hålla sina båda föredrag på länk från USA och i övrigt medverkar FFGs lärare. Vi räknar med att det inte kommer att vara möjligt att genomföra konferensen på plats på FFG. Men vi erbjuder alla intresserade att delta digitalt via länk som skickas ut till den som anmäler sig. Och anmäler sig gör man senast 22 februari till expeditionen. Kontaktuppgifter på vår hemsida www.ffg.se. Men nu veckans avsnitt av Predikoverkstan med Daniel Johansson.
Evangeliet för Septuagesima, den första årgången, kommer från Matteus kapitel 20, 1-16, liknelsen om vingårdsarbetarnas lön. Den här texten är en direkt fortsättning på läsningen på Septuagesima från förra året, det vill säga tredje årgångens text, Matteus 19, 27-30, och liknelsen utgör avslutningen på det avsnittet. De här båda texterna är dessutom avslutningen på det händelseförlopp som börjar med den unge rike mannen som ställer sin fråga om vad han ska göra för att få evigt liv i 19:16. Den direkta bakgrunden till liknelsen finner vi i 19:30 där Jesus har varnat för att många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Apostlarna hade tidigt följt mästaren, de hade gjort stora försakelser men de hade också en särskild kallelse. Det understryks inte minst av deras uppgift att döma Israels 12 stammar som omnämns i 19:28. Men många andra har också blivit och kommer bli lärjungar. Alla har försakat något. Det spelar ingen roll hur mycket man förlorar, säger Jesus. Det utlovas i vers 29 att man kommer bli kompenserad. Men om den tanken skulle uppstå att man menar sig vara för mer än någon annan varnar Jesus att många som kommit först blir sist och vice versa. Alla jämförelser är meningslösa. Varför är det så? Ja, svaret på den frågan den finner vi i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön. Men innan vi ser närmare på den saken ska vi gå igenom läsningen språkligt. Anthropo i vers 1 kan tyckas överflödigt. Det föreligger två förklaringar. Anthropo kan fungera som ett obestämt pronomen på samma sätt som det obestämda pronomenet tis gör i många Lukas liknelser, till exempel Lukas 15:4. I så fall skulle vi översätta en viss husbonde. Men man kan också tänka sig att det handlar om apposition. Jesus skulle då säga himmelriket är likt en människa, närmare bestämt en husbonde och så vidare. En exakt likadan formulering finner vi i liknelsen i 18:23 i Matteus. Observera att mannen kallas för oikodespote i vers 1 och 11, husherre eller husbonde, medan han i vers 8 kallas för hokyrios to ampelonos, vingårdens herre. Adverben hamma och proi står bara här tillsammans i NT. Hamma, med betydelsen tillsammans vid samma tid, fungerar troligen som en preposition till proi, tidigt. Betydelsen tog det vara tidigt på morgonen eller vid gryningen, när dagen börjar enligt romerskt sätt att räkna. Infinitiven misthosastai uttrycker syfte för att leja, för att hyra. Det här verbet används bara här och i vers 7 i Nya testamentet. Man kan konstatera att uthyrningstjänster fanns redan på den här tiden. Vers 2, verbet symfonio, har betydelsen att komma överens om något med fokus på resultat vid en förhandling. Ek denario tycks vara en omskrivning av prisets genitiv. Pris uttrycks vanligen i genitiv utan preposition, som ju är fallet i vers 13. Här får vi översätta att man kom överens om en denar. När det gäller ten hemeran, dagen, i samma vers, så finns det två olika översättningsalternativ. De flesta låter ten hemeran gå med participet och efter att ha kommit överens med arbetarna om en denar för dagen. På svenska så har man därför översatt med dagspeng eller dagslön. Men ten hemeran kan också gå med huvudverbet apestelen. Efter att ha kommit överens med arbetarna om en denar sände han dem för dagen till sin vingård. I vers 3 så ska vi lägga märke till allitterationen te agora argos, som blir på torget sysslolösa. Det här adjektivet argos, det kan betyda lat, men här måste det väl ha innebörden att man är utan arbete. I vers 4 stöter vi på konstruktionen kai ho ean e dikaion doso hymin. Relativpronomenet ha bildar här tillsammans med partikeln ean ett obestämt relativpronomen som introducerar en relativsats som saknar korrelat. Vi översätter det vad som är rättvist eller vad som är rättfärdigt. Den här satsen fungerar i sin tur som direkt objekt till verbet dosso. Jag ska ge vad som är rättvist till er. Vi hoppar fram till vers 8 som inleds hopsias de genomenes. Det är satsförkortningen genitivus absolutus när det blivit kväll. I samma vers har vi ett annat particip, arxamenos. Det är adverbiellt, men till skillnad från det brukliga att adverbiella particip föregår verbet som det bestämmer med betydelsen efter att ha börjat ge lön, skulle det vara i så fall, så står det här participet efter. I de fallen anses participet utveckla innehållet i huvudverbet, det vill säga det förklara innebörden närmare, innebörden i att ge lön. I det här fallet så ska förvaltaren ge lön närmare bestämt med början hos de sist inhyrda. Går vi sen till vers 10 så är det andra kai som finns där adversativt, alltså måste översättas med men. Det chockerande i utsagan att han till var och en av dem som arbetat hela dagen gav en denar, det understryks på ett särskilt sätt med de avslutande orden kai autoi, också dessa. Både de själva och läsaren förväntar sig att de får mer. Imperfekten är gogutson i vers 11, är troligen ingressiv och vi behöver översätta de började att klaga. Möjligen uttrycker den att de började klaga och fortsatte. I vers 12 har vi ett exempel på att akkusativ används för tidens utsträckning i uttrycket mian horan. Vi måste översätta under en timme. I samma vers, isos hemin autos epoiesas. Den satsen är ett exempel på en objektiv predikatsfyllnad, eller som det på engelska kallas dubbel akkusativ konstruktion. Isos och autos, båda i akkusativ. Vi översätter, du har gjort dem lika oss. I vers 13 är ogi denario synemphonesas moi. Det är en retorisk fråga som förväntar jakande svar. Kom du inte överens med mig om en denar? Jo. Varför Bibel 2000 här översätter med en påstående sats, det vet jag inte. Samma typ av konstruktion inleder även vers 15. I samma vers 15 är den ordagranna betydelsen av ophthalmos so poneros estin hoti ego agathos eimi. Översätter vi ordagrant så får vi eller är ditt öga ont eftersom jag är god. Vi återkommer till betydelsen av det uttrycket. Till sist noterar vi att slutklämmen i vers 16 är otvetydig till skillnad från slutklämmen i 19:30. Hotos essontai hoi eschatoi protoi kai hoi proto eschaitoi. Artiklarna här klargör vad som är subjekt respektive predikat. Så ska de sista vara först och de första sist. Den här liknelsen kan lämpligen delas upp i fem delar. Den första handlar om hur husbonden sänder arbetare i sin skörd, verserna 1-7. Andra delen om betalningen av arbetarna, 8-10. Tredje klagomålet från 12 timmars arbetarna i 11-12. Fjärde delen, husbondens svar, verserna 13-15. Och så har vi ett avslutande ord till sist i vers 16. Den här liknelsen berättas mot bakgrunden av den samtida anställningssituationen. Daglönarna, de som saknade någon form av fast arbete eller inte hade tillräckligt stor egen gård för att kunna leva på den. De levde i en mer osäker tillvaro än slaven. Det fanns inget socialt försäkringssystem att falla tillbaka på. De levde på det de fick in efter arbetsdagen. Det här att man blir betald direkt på kvällen, det var lagstadgat i tredje Mosebok 19:13 och femte Mosebok 24, vers 14-15. Den arbetsgivare som hyrde in dem, han hade precis som det står i vers 15 rätt att göra som han ville med det som hörde honom till. Vingårdsägaren i liknelsen handlar på ett överraskande sätt extremt generöst. Dels att han ger alla utom den första gruppen högre lön än de gjort sig förtjänt av. En denar var den normala dagslönen vid denna tid. Dels anställer han nytt folk hela dagen. Att leja nya en timme innan arbetet ska avslutas, det måste nog få anses som ett uttryck för husbondens generositet snarare än ett extremt behov av arbetskraft. Nu ger oss Jesus inte så många detaljer. Man kan ju anta att de som mannen lejer vid tredje och sjätte timmen inte varit på plats vid gryningen. Kanske för att de hade egna gårdar eller att se till först eller att de var mindre desperata att få arbete. Men det antyds åtminstone att den sista gruppen inte var särskilt eftertraktade. Det står ju, eller de säger, ingen har lejt oss. Ändå blir de inhörda och de får dessutom full dagslön. Ett utslag av en oerhörd generositet. Och samtidigt får vi tillägga i ekonomiskt avseende dåraktigt. Utan obegränsade ekonomiska resurser går en sådan man snart i konkurs. Ett par rabbinska paralleller som visserligen är från senare tid kan ändå ge ett visst perspektiv på liknelsen Jesus berättar. Enligt siffra till tredje Mosebok 26:9 så skulle Israel som arbetat länge för Gud få stor lön och hedningar som arbetat lite kommer få liten lön. En annan rabbinsk liknelse tycks vid första anblick vara närmare liknelsen här. Det berättas om en man som bara arbetat 2 timmar att han får lika stor lön som de som har arbetat hela dagen. Men det motiveras i slutändan med att han har fått mer gjort på 2 timmar än de andra på hela dagen. Så till lite korta detaljer. Man kan fråga sig om adjektivet dikaion, dikaios i vers 4 enbart avser en rättvis lön eller om det finns en djupare mening kopplad till rättfärdighetstemat som går igenom Matteus evangeliet. Adjektivet används hela 19 gånger i Matteus. De här ställena finns uppskrivna i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Man skulle kunna säga att alla i liknelsen får en rättfärdig lön på grundval av den som är rättfärdig. Jesus benämns nämligen på det sättet i kapitel 27, verserna 4, 19 och 24. I vers 6 noterar vi att det står att husbonden hävren, att han fann de som stod på torget ännu vid den 11:e timmen. Det påminner om hur herden och kvinnan finner det förlorade i Lukas 15. I vers 8 kan vi konstatera att för den som hör liknelsen första gången så uppstår en spänning när husbonden instruerar förmannen att betala de första sist. Efter att de som jobbat en timme för en denar uppstår ju frågan hur mycket ska då de första få som avtalat om att få en denar. Och den lösningen får man vänta på till slutet av vers 10. Lön är för övrigt ett återkommande tema i Matteus. Jag har listat de viktigaste ställena i pdf-en. Vers 14 så har vi en uppmaning, gå bort. Det handlar med all sannolikhet inte om ett avvisande utan en mild uppmaning att gå hem efter väl utfört dagsarbete. I vers 15 så står då det här uttrycket att man har ett ont öga. Med det måste avses en girig avundsjuka. En girig avundsjuka. Det framgår av parallellen i Matteus 6, 22 och 23 och av den generella användningen av uttrycket i samtida judisk litteratur eller Septuaginta. Notera här också att husbonden säger jag är god. Det här uttryckssättet bildar en inklusio med inledningen till hela det här avsnittet i 19:16. Den rike mannen frågade Jesus vad gott han skulle göra för att få evigt liv, varpå Jesus svara att bara en är god. Husbonden är den enda gode och han handlar på detta generösa och ur jordisk perspektiv dåraktiga sätt. Till sist, notera det öppna slutet. Det står inte hur det slutade för de första arbetarna. Gick de nöjda bort eller i vrede? Blev de övertygade av argumentationen för arbetsgivarens godhet? Vad betyder då liknelsen som helhet? Ja, här kommer några av de förslag som ges i kommentarerna. Några menar att liknelsen handlar om arbetet i Guds rike. De som har arbetat länge ska inte bli avundsjuka på de som har arbetat en kortare tid och uträttat mindre. Allt är av nåd. Det är således en allmän varning till de etablerade att förhäva sig. En andra möjlighet är att liknelsen handlar mer specifikt om frälsningen. Matteus 20 skulle säga ungefär samma sak som Lukas 15. 12-timmars arbetarna är fariserna och de skriftlärde, de som alltid varit hemma och arbetat och som ser ner på publikaner och syndare. Liknelsens huvudpoäng är det glada budskapet till syndare att Guds rike inte kan förtjänas utan att allt ges av nåd. Problemet med denna tolkning är att inget antyder att de som arbetat hela dagen skulle gå miste om frälsningen eller lönen. Tredje möjlighet att liknelsen mer specifikt handlar om arbetet i Guds rike. Ingen ska behandlas orättvist på domens dag. Några ska få mer än det förväntades, men oavsett vilket arbete vi gör ska alla få samma lön i himlen. Den här tolkningen får problem med liknelsen om talenterna i Matteus 25 och bibelställen som faktiskt talar om olika lön, till exempel första Korintierbrevet 3:8 och även verserna 14 och 15. Fjärde möjlighet, liknelsen handlar framförallt om att Gud handlar mot oss i generös nåd, men att den samtidigt är en varning till Petrus och andra för att tro att de har en stor fördel gentemot andra lärjungar. Den här tolkningen passar väl bäst in i det större sammanhanget i Matteus 19:20 som vi nämnde i inledningen och kan ju också är ju väldigt lik det första alternativet jag nämnde. Vi kan till sist sammanfatta innehållet i liknelsen i följande mycket korta punkter. För det första att Gud är oändligt god, han kallar arbetare hela dagen. För det andra att Gud är rättvis och han handlar som han finner bäst med sina egna medel. För det tredje att Jesus i liknelsen vill varna för girighet och framförallt avundsjuka mot andra kristna. För det fjärde att kallelsen till arbete den kan ske vid olika tidpunkter i livet. Och för det femte att lönen är Guds oförtjänta nåd. Man blir tagen i tjänst av nåd och kallelsearbetet belönas vid dagens slut ej efter förtjänst utan efter nåd.